gåtfulla psyket. Psykoterapicentrums podcast. Avsnitt 9. Musik i psykoterapi. Av och med Hillevi Torell. Sedan tidernas begynnelse har musik funnits i människans utvecklingshistoria. Ja, det finns till och med teoretiker som tänker sig att musiken kan ha funnits långt innan vi som art utvecklade ett språk och började tala med varandra. Om vi betraktar människan i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv så börjar vi som foster uppfatta ljud när vi är så små som 12 eller 16 veckor gamla. Kanske börjar musiken för oss redan där, i vår första brusande värld av fostervatten, där vi hör vår mors tarmbubbel, hennes röst, hjärtats pulsslag och strömningsljud från blodkärl. Ofta tänker vi kanske inte på att musikaliska element bor inom oss. Hjärtat slår, vi har en puls, en rytm precis som musik har. Vi har en röst som har intensitet, ton och olika slags styrka. Vår röst är ett slags personligt instrument som låter med en speciell melodi. Vår kropp rör sig precis som musiken gör i tiden. En del av oss är snabba, andra mer långsamma. Vi har alla vårt unika sätt att skapa en slags musik där vi går. Psykoterapeuter använder ju det verbala språket som kommunikationsmedel i mötet med en annan människa. Men musik kan också ha en plats i den psykoterapeutiska processen. Nu ska vi öppna dörren en smula till musikterapins område och kasta ljus över hur man kan tänka runt att använda musik i psykoterapi. Men först av allt skulle jag vilja att vi tillsammans stiger in i musikens värld ett ögonblick och lyssnar. Slut gärna dina ögon och vandra en stund in i de inre upplevelsernas värld dit musiken för dig.
Thank you.
Ni lyssnade på Song from a Secret Garden, det vill säga sång från en hemlig trädgård av Rolf Lövland, framförd av mig och musikern Katarina Reineck. En trädgård är en bra utgångsmetafor för ämnet musik i psykoterapi. Som utbildad psykoterapeut och musikterapeut tänker jag att vi alla har en slags inre trädgård, en inre värld där minnen, känslor, tankar, förnimmelser, upplevelser och drömmar strömmar och flödar omkring. Där inne kan det ibland vara problematiskt, snårigt, sorgesamt, ja, kanske till och med traumatiskt. Och det är därför vi möts, jag som terapeut och den andra som kommer till mottagningen och söker hjälp. Vår inre trädgård är inte ett område där vem som helst får tillåtelse att promenera omkring. Nej, många gånger behåller vi för oss själva det som är mycket svårt att tala om, det som är skrämmande, skamligt, smärtsamt och det som vi tänker att ingen annan än jag har varit med om. Det kan också finnas ställen i vår inre trädgård som är mycket värdefulla och just därför vill vi ha dem för oss själva. Kanske en dröm vi har eller något vi skapar som är skört, en slags skatt vi gömt. Vår trädgård kan av olika anledningar ha sina hemliga platser. Ja, till och med kan vissa saker vara så hemliga att vi själva undviker det som gör ont som finns där. Vi flyr från det på olika sätt eller ignorerar att det överhuvudtaget finns. Men även om vi skulle vilja öppna trädgårdsgrinden och berätta i psykoterapi, kanske orden inte alltid räcker till. De känns trånga i sin form och lämnar mycket av den inre upplevelsen utanför det vi kan förmedla till en annan människa med hjälp av språket. Spädbarnsforskaren Daniel Stern har beskrivit människans utveckling i olika stadier av ett själv. Han talar i sin utvecklingsteori om olika själv som vi utvecklar långt innan det verbala självet, det vill säga långt innan språket kommer till oss. Det begynnande självet till exempel, som är ordlöst men fullt av förnimmelser, som är det allra första utvecklingsstadiet då vi har fötts till världen. De här olika nivåerna av vårt själv finns hos oss hela livet, även om vi utvecklas vidare. Det begynnande självets område är drömlikt till sin karaktär. I ett litet barns dagbok i kapitlet Rymdsång försöker Daniel Stern tolka hur ett 6 veckor gammalt barn kan uppleva världen. John har nyss vänt sig bort från den solbelysta väggen och betraktar nu spjälorna i sängen och genom dem den mörkare, bortre väggen. Plötsligt träder ett stycke rymd fram. Det är en pelare, smal och spänd. Orörligt sjunger den en klar melodi. Nu svävar andra toner fram tätt intill. I närheten finns ännu en pelare av rymd. Också den sjunger i harmoni med den första. De två melodierna förenar sig i en samspelt duett. Den ena melodin är stark, den andra svag Långt borta dyker nu stora mjuka volymer upp. De pulserar med en långsammare, djupare rytm. Den nära ljusa duetten löper in och ut i den avlägsna långsamma rytmen. De båda rytmerna vävs samman till en enda sång som uppfyller världen. Så ljuder en annorlunda ton från något annat håll. En fallande stjärna som blixtrar förbi och hastigt försvinner. John har inget verbalt språk. Han vet inte vad de olika fenomenen han upplever är för något. Som vi hör associerar Daniel Stern en hel del till just musik när han i ord försöker tolka det lilla barnets upplevelse av världen runt omkring. I stunden är John trygg, lugn och tar in sin omvärld. Det är ett gott drömskt landskap han befinner sig i. Vi psykoterapeuter möter i vårt arbete människor som har varit med om svåra händelser, ibland ett trauma, det vill säga en händelse som överskrider allt det vi har förmåga att hantera psykiskt. Att bearbeta ett trauma är att i behandling på olika sätt skapa ett narrativ, en verbal berättelse om det som har hänt. Att integrera händelsen eller händelserna i vår livsberättelse och förlägga de onda erfarenheterna i dåtid så att de inte längre har en stark störande påverkan på livet här och nu. I traumabearbetning finns också kontinuerliga, trygghetsskapande och stabiliserande interventioner. Musik som skapar lugn, hållande, trygghet och goda känslor kan i stunden hjälpa den som hela tiden invaderas av minnen från en påträngande, traumatisk händelse. I interventionen En god plats, där den som lider av traumatisk stress föreställer sig en plats som är väldigt trygg och lugn och skapar en inre mental bild av platsen, kan musik förstärka upplevelsen. Men det är av stor betydelse att som psykoterapeut eller musikterapeut välja en musik som verkligen skapar goda känslor hos den som lyssnar. Ofta vet den som kommer till oss vilken musik som har förmåga att skapa lugn och goda känslor om vi bara frågar efter det. Vaggsånger har ofta musikaliska egenskaper som skapar ro. Jag ledde en gång grupper för ungdomar som hade varit med om mycket svåra händelser. På vår repertoar fanns vaggvisan Byssan Lull, där någon slog rytmiskt och fast på en stor trumma till ett enkelt ackompanjemang på gitarr. Det skapade ett lugn och tonade ner uppjagade, stressade tankar och känslor. Såklart kan det bli helt fel att sjunga en vaggsång med tuffa tonåringar, men just där och då var det helt rätt. I det här sammanhanget vill jag framhålla att musik inte är en medicin på det sättet att en viss musik alltid ger en viss bestämd effekt. Nej, när det gäller musik kan vi lyssna på samma musik, men den betyder helt olika saker för oss. I början av min yrkestid som musikterapeut lät jag ungdomar lyssna på klassisk musik, Våren av Vivaldi. Jag föreslog att de skulle skriva något om våren med musik som inspiration. Det här var flyktingungdomar som hade flytt från krig och istället för berättelser om grönskande natur, fågelsång och doftande knoppar som slog ut fick jag ta del av mörka berättelser om bombningar och beskjutning. Musiken aktiverade i det här fallet traumatiska minnen, även om det inte alls var så jag hade tänkt mig det hela. Vad musik kan väcka inom oss har professor emeritus Alf Gabrielsson på Uppsala universitet inom ämnet musikpsykologi studerat. I ett forskningsprojekt har han samlat musikupplevelser från cirka 1000 människor där varje berättelse är unik, men där han kunnat se vissa gemensamma drag som presenteras i boken Starka musikupplevelser. Musik är mycket mer än bara musik. Några exempel på kategoriseringar i det stora materialet är att musik kan väcka betydelsefulla minnen från hela vår livsberättelse, från barndomen och tonåren och upp i vuxenliv. Musik väcker inre bilder, starka intensiva känslor, närvaro i nuet, andliga upplevelser. Det är några av väldigt många exempel. Tänk dig att du skulle få välja ut 10 låtar som på ett eller annat sätt speglade ditt liv. Vilka låtar eller sånger skulle du då välja? Vad berättar sången eller musiken om dig? Ofta tänker vi att musik väcker ljuva, positiva och utvecklande känslor. Vi blir glada, upprymda och inspirerade. Men musik kan också väcka svåra och smärtsamma minnen, exempelvis som hos ungdomarna som skrev till Vivaldis toner. En man som jag mötte i psykoterapi hade varit med om tortyr i sitt hemland. Ljudet av en stark, dov rytm väckte minnen av fängelsetiden och de vidriga erfarenheterna han hade varit med om. Jag lyssnade en gång på musikterapeuten Dorit Amir och hennes arbete med en kvinna, Mikaela, som hade överlevt koncentrationsläger under andra världskriget. Terapin finns beskriven i en artikel som i översättning skulle heta Min barndom, jag minns, jag återupplever den, jag sörjer den, Ravels bolero och minnen från förintelsen. Den här terapiprocessen handlade om att tillsammans lyssna på det klassiska stycket Bolero av Ravel som triggade minnen från en fruktansvärd tid i Mikaelas liv. Tillsammans lyssnade hon och musikterapeuten till små stycken i taget av det tidsmässigt mycket långa musikstycket. Bit för bit, session efter session. Vad i denna komposition kunde tänkas trigga Mikaelas minnen? Med referens till Dorit Amir handlar det om att musiken är mycket rytmisk. Det finns en stark kontroll i hela kompositionen. Musikstycket är egentligen ett enda långt crescendo där instrument för instrument läggs till allt medan ljudstyrkan hela tiden ökar. Det finns en monotoni i kompositionen. Det finns en melodi som repeteras om och om igen. Kompositionen i sin helhet har förmågan att hypnotisera en lyssnare. Den här musikterapin varade i flera år och i den fick Mikaela också skapa nya sånger som hjälpte henne att sörja och integrera sina outhärdliga minnen. Om vi har varit med om något smärtsamt kanske vi i en terapiprocess behöver möta det mest smärtsamma för att kunna gå vidare. I andra situationer behöver vi hitta fram till den mer ljuva musiken, den som leder tillbaka till känslan av goda stunder, till lust, trygghet och förankring. Först då kan traumat för en stund hållas på avstånd och kontakt finns med egen kreativitet, närvaro här och nu och goda känslor inom oss. Musik uttrycker ofta långt mer än det som vårt språk kan uttrycka i ord. Filosofen Susanne Langer är en av dem som har uppmärksammat att det finns former av känslor som är inblandade i alla våra livsprocesser. Former av känslor som inte passar in i existerande lexikon eller taxonomi för känslor. Som exempelvis sorg, ilska, glädje. Och så vidare. Likväl känner vi något i varje stund av vårt liv. Langer beskriver de här kontinuerliga formerna av känslor i dynamiska processer som att välla upp, tona bort, flyta fram, explodera, skapa crescendon och diminuendon, och de liknar på många sätt musikens dynamik. Vitalitetsaffekter kallar Daniel Stern, som jag tidigare nämnde, de här för. Musiken kan fånga upp vitalitetsaffekterna, det vill säga gestalta ett mycket bredare spektrum av känslor, och vi som psykoterapeuter kan få en bättre förståelse av vad den vi möter bär på för inre upplevelse om vi tar hjälp av musiken. Kanske den vi möter låter oss ta del av ett musikstycke av stor betydelse. Kanske han eller hon uttrycker sig med hjälp av ett instrument, en darrande gitarrsträng, en dov ton på pianot, ett rassel i ett rytminstrument eller oupphörliga slag på en trumma. Olika musikaliska gestaltningar kommunicerar på ett direkt sätt. Ett innehåll. Teoretiskt brukar musikterapi definieras som musik som terapi eller musik i terapi. En indelning som professor i musikterapi Kenneth Brusha från Temple University i Philadelphia har gjort. Musik som terapi är en mer renodlad musikterapi där musiken är det främsta och centrala redskapet för det som händer i rummet. Musiken själv är det terapeutiska. Jag ska ta ett exempel där jag arbetade som musikterapeut, det vill säga med musik som terapi. Jag mötte en kvinna, Alice, som hade varit utsatt för svåra händelser i livet. Så svåra att bara tanken på dem fick henne att skrika rakt ut. Ingenting gick att bearbeta av de traumatiska händelser som hon hade upplevt i sitt liv eftersom känslorna fullständigt svämmade över i terapirummet. Alice hade ett genuint intresse för sång. I sin barndom och uppväxt hade hon varit med i ett sammanhang där de sjöng mycket tillsammans. I musikterapi där musiken fick bli fokus började Alice sjunga tillsammans med mig. Det var sånger på hennes modersmål där vi ackompanjerade sången med en stor trumma som vi la på våra knän där vi satt mitt emot varandra och samtidigt kunde spela. Våra händer trummade på trummans skinn. Hon fick bestämma takten och rytmen och jag hängde på. Det var inte mycket av hennes hemlandsspråk jag förstod, men jag härmade emellanåt och sjöng med i någon slags refräng som jag ändå snappade upp. Just då var Alice på en god plats i sin inre trädgård och jag fick vara med henne där. Med tiden stabiliserades Alice skakiga inre så att hon kunde prata om svåra händelser utan att känslorna svämmade över och hon hamnade i det outhärdliga. Exemplet illustrerar hur vi med hjälp av musik kan hitta tillbaka till känslan av en identitet, hitta hem med hjälp av ursprungliga toner, hem där vi en gång var trygga. Men det är också ett exempel på känsloreglering, att hjälpa den andra att hantera sina förtvivlade, överväldigande känslor när man har tappat bort kontakten med sig själv. Som jag tidigare sa är det ibland svårt att tala om upplevelser i den inre världen för att orden saknas. Jag träffade en ung man i psykoterapi, Per. Han bar på en stor sorg efter sin tvillingbrors död. Han visste inte hur eller kunde helt enkelt inte tala om sin sorg. Det var ofta plågsamt tyst i rummet då vi möttes. Försök till kommunikation ledde ingenstans. Jag frågade en dag Per om han skulle vilja lyssna på ett kort musikstycke, blunda och bara uppleva musiken. Interventionen handlar om att göra en kort musikresa i sitt inre. Ett mer utvecklat och strukturerat sätt att bedriva en sån slags musikterapi kallas för GIM-metoden, Guided Imagery and Music, där patienten får lyssna på klassisk musik i ett avslappnat tillstånd en längre tid, ofta liggandes på en madrass på golvet, och efter det måla en bild som blir utgångspunkt för ett samtal. Per gjorde endast en mycket kort version av en slags GIM-övning. Han satt i en fåtölj med slutna ögon och lyssnade på ett musikstycke jag hade valt ut. Här målade efteråt en bild fritt utifrån sin musikupplevelse. Det var en abstrakt bild, men med våra gemensamma associationer kunde vi se att det liknade en skog. En skog med en väg som ledde bortåt. Och på den vägen, längst bort i synfältet, gick en gestalt med ryggen vänd mot betraktaren, gick bort mot något diffust i fjärran. Det här blev öppningen till att börja tala om den älskade personen som hade lämnat Per för att gå dit Per inte kunde följa med. Per var i själva verket helt övergiven, satt orörlig i sin inre trädgård. Arbetade inte, studerade inte, visserligen åt han och sov, men han var förlamad av sorg, fjättrad av skuld över att vara den som fick leva vidare. Den korta musikresan blev en skjuts i terapiprocessen där saker och ting med tiden började röra på sig. Jag mötte en gång en pojke som hade upplevt grav omsorgssvikt i barndomen och dessutom hade han växt upp i ett krig. Han brukade lösa sina konflikter med slag och hårda ord. I musikterapi däremot var han skygg då vi möttes. Första gången han skulle spela något på pianot var tonerna stela, fixerade och hårda. Det fanns inget samspel, ingen kommunikation, vare sig med mig eller med sig själv. Men allt medan tiden gick kunde jag höra ett flöde i hans improvisation på pianot där jag satt och kompade på en gitarr. Något hade börjat röra på sig och det hördes väl i musiken där vi nu samspelade ihop. När det gäller barn och ungdom är det yttersta målet för all psykoterapi att något just börjar röra på sig, där det står still, har fastnat, där ingenting växer och ingen utveckling sker. Det borde egentligen inte vara ovanligt att det förekommer musik i psykoterapi eller musikterapi på ställen där människor söker behandling för psykisk ohälsa. Som jag inledde med att säga finns ju musiken på ett eller annat sätt för var och en av oss. Musiken fyller många olika funktioner för oss i våra liv och rymmer det som vi inte alltid förmår uttrycka med språket. Musik kan också väcka smärtsamma upplevelser som gör ont. Därför behövs medvetenhet, utbildning, kunskap och lyhördhet när vi som behandlare använder musik i psykoterapi. Musikterapi är idag en internationellt erkänd behandlingsmetod där forskning och utbildning pågår. Här i Sverige finns utbildning på Musikhögskolan i Stockholm. Musikterapi som verksamhet finns också idag på många håll runt om i vårt land. På BUP, inom den medicinska vården på sjukhus, på asylboenden och för barn och ungdom som av olika anledningar har drabbats av stora svårigheter. Inom äldrevården finns också musikterapi med viktig betydelse i demenssjukvård. Vid sjukdomen demens vissnar mycket av det som en gång levde i en människas inre trädgård. Musik har dock en förmåga att leta sig fram till minnen som sjukdomen ännu inte har rått på. Minnen som fortfarande lever. Genom musik öppnas en dörr till kommunikation med omvärlden.